Ja, gott folk, då är vi samlade igen för att uppleva någonting gemensamt. Och igår när jag bland annat tog mig tid för att liksom fokusera in den här stunden. Man vet ju inte vem man får framför sig, man vet inte vilka behoven är. Utan man hoppas och tror att det ska vara någonting som ska ta tag hos någon, några och gärna hos alla. Så jag tog en liten paus, då var det 7:30 på kvällen. Och satte mig i en stol inne vid tvn och då var det Postkodmiljonären, ett reprisprogram förvisso. Men den där från Essen, han som kan de där pin med alla decimalerna, 100 000 efter kommat kan han rada upp. Han var den som skulle svara på frågor. Det var inte riktigt det som tog tag i mig, utan med tanke på dagens predikan så säger programledaren så här i början. Att för att ta taxikort i London så behöver man lära sig gatorna i London. Och det var inte några hundra som man skulle tycka bara det är lite bekymmersamt att ha ordning på. Det var 25 000 gatunamn som man skulle kunna för att få detta körkort. Och då plötsligt så vek tanken iväg till dagens predikan. Och där står det om en person med ett eget gatunamn. Står att han är vägen, sanningen och livet, Jesus själv. Som frälst så behöver vi bara kunna en enda gata. Det är Jesus. Det är skillnad det. Det är så enkelt så att det är svårt för en del. Man tycker man borde liksom lägga på lite till för att det skulle bli liksom lite prestation, motprestation. Men man tycker på ett sätt att det är lite för enkelt. Och ibland så vill vi gärna krångla till det där och lägga på saker och ting. Men så bara blir det till onytta och ställer till det. Utan här handlar det om, precis som vi läste i inledningsorden här, om en enda person. Och det var Petrus som skrev de orden som vi läste först. Här ska vi följa Paulus, vad han säger i Andra Timoteusbrevet 2:8. Vi läser bara den första delen av det hela. Tänk på Jesus Kristus. Och här skulle vi kunna stanna i och för sig. Men så finns det ett komma. Som är uppstånden från det döda. Och här finns liksom en tyngd i de här orden. Att inte bara tänka, utan det är frågan om vi ska tänka på för någonting. Och varför vi ska göra detta. Och jag ska zooma in ett av de här orden. För de är så oerhört intressanta. Och som vi alla på något sätt måste på något sätt kunna hantera. Ung som gammal, oavsett vilket land vi kommer ifrån, så har vi de här momenten med oss. Och det är just ordet att kunna tänka. Vi tänker något oerhört mycket. Det har man gjort i alla samhällsskikt. Till och med på Uppsala universitets entré så står det: att tänka fritt är stort, men att tänka rätt är större. Han som myntar de här orden, han var själv en kristen. Men idag så vill akademiker inte göra de här orden med en koppling till bibelordet. Men det där de finns, det där är urkunden. Så redan långt tillbaka i tiden så börjar man att förstå att vår tanke har en oerhörd förmåga att ta tag i oss själva, ta tag i andra. Och de där tankegångarna, de kan ju både bygga upp och då kan man också sänka sig själv och sänka andra såklart. Och själva tanken som moment i vårt förstånd, i vår hjärna, det är en slags inre dialog med oss själva. Och den dialogen är viktig. Och vi har massor med tankar. 65 000 tankar har någon beräknat att vi hinner tänka på ett år, skulle man tro. Men det är per dag. 60, 65, 70 000 tankar per dag passerar genom vår hjärna. Och allt detta på något sätt formar till någon slags vardag. Och det är nästan som man tror att det inte är möjligt. Men vi sitter ju här idag. Vi har insett att vi kan klockan. Vi har insett att vi tar på oss lite kläder, vi tar på oss skor, vi sätter oss i bilen eller vi cyklar eller vi går. Allt detta trots att det passerar oerhört mycket influenser från massa olika håll som passerar vår hjärna. Och ändå har vi förmåga att kunna sitta här idag. Trots att en del säger att vi kan tänka en tanke konsekvent bara i några sekunder, sen ändras det inte någonting annat. Sen kan vi återkomma till den. Inte alla håller med om detta, men det är ett mirakulöst myller av saker som händer här uppe i vår skalle, i vårt huvud. Och då säger bibeltexten att vi ska tänka på Jesus. Och i all världen ska han få plats där. Ja, det är ett mirakel egentligen. Det är ett mirakel att du och jag kan sitta hyfsat koncentrerade i några minuter och en del de somnar efter halva predikan därför man är så trött eller man mår dåligt. Anna klarar det också och är liksom tipptopp och kan liksom förstå. Det är ett mirakel att vi klarar detta mitt i det här bruset av intryck som vi har. Och vi ska ju komma ihåg att våra fem sinnen som vi har, de är ju kanalerna för att tankegångarna rullar igång och fortsätter att rulla och hela tiden influera oss. Och tanken är ju den som skapar vår personlighet. Det är ju intrycken utifrån och det skapar vårt beteende och vår personlighet. Därför är ju bibelordet så intressant. Tänk på Jesus. För då får vi ett annat beteende förmodligen. Vi får en annan personlighet när vi tänker på Jesus. Men problemet är ju, som vi redan har förstått, att hålla kvar tanken på Jesus. Eller hur? För rätt för det så fladdrar vi ju iväg någon annanstans. Och du kan bara tänka på dig själv när du lyssnar på predikan. Rätt vad det är så är du långt utanför fönsterrutorna och är någon annanstans. Och så är du tillbaka igen. Det är mirakulöst hur vi fungerar. Och ändå säger Bibeln, ni ska tänka på Jesus. Det är radikalt det här. Det är ju genom tanken som vi också har förmåga att hitta sanningen. Och sanningen behöver vi ju inte bara en gång då vi kommer till tro på Jesus och får kontakter med honom och blir frälsta. Eller på något sätt successivt inse att det är han. Och så är det vid något ögonblick som du kanske har glömt när det var. Du kanske växte in i insikten. Anna har med ett moment då det hände. Men det är tanken som gör det möjligt för oss att hitta och orientera oss till sanningen. Därför är varje sund vetenskaplig organisation väldigt bra egentligen. För det kommer bara bekräfta det vi innerst inne redan visste utifrån Bibelns blad många gånger. Det är bra. Då kan ju någon tänka så här, ja men då, hur ska man göra med all denna influens? Ska vi gå i kloster? Eller ska vi kapa alla liksom kontakter ut? Och ska vi skippa allt vad kultur heter för att inte på något sätt brännmärkas eller smutsas ner av allt det inflöde som vi har? Ja, kanske inte riktigt så enkelt är det. Luther, han kommer ihåg, han sa vid något tillfälle, skrev i någon bok någonstans, jag tror du känner igen det här, att vi kan inte hindra fåglarna, och fåglarna är tankarna då han tänker på, att de flyger runt om oss. Men vi kan hindra dem att bygga bo. Och det är ju inte helt fel, det är lite skillnad på det. Och han på något sätt hittar ju liksom livsmöjligheten. Att inte ständigt känna sig nedstämd, förtryckt därför att mina tankar, de far och flyger och de är inte alltid positiva. Det är kris och det är allt möjligt som liksom inte lyfter. Därför vi har ju en slags måttstopp när vi tänker på Jesus, då är det himmel. Och det är inte alltid det är himmel här inne på något sätt. och inte i våra tankar heller. Och då är det lätt att vi på något sätt tänker att ja, men jag är inte riktigt med. Och det är du visst det. För så är vår vardag. Men du kan hindra detta att bygga bo här. Och där har du och jag ett eget ansvar. Och ibland så klarar vi det inte, utan då får vi hjälp av varandra. Och det är därför vi har en församling eller en bönegrupp eller vad det nu vi vill kalla för grupperingar. Det är inte till för att ha en verksamhet, utan det är till för att stödja att vi tänker rätt, att vi tänker på Jesus och blir mer och mer influerade av honom, så vi växer tillsammans, vi växer uppåt, vi växer utåt och vi växer inåt. Det är det som är grundtanken. Jesus själv har varit väldigt medveten om att våra sinnesintryck, de påverkar oss starkt. Han säger så här i Bergspredikan, Matteus 6:22. Ögat är kroppens lampa. Om ditt öga är friskt får hela din kropp ljus. Men om ditt öga är sjukt ligger hela din kropp i mörker. Om nu ljuset inom dig är mörker, hur djupt är då inte mörkret? Han tänker på ett litet annat, har en annan utgångspunkt för att säga det vetenskapen redan, eller som den säger idag. Han använder själva ögat som liksom det som fokuserar. Ja, ögat fokuserar på väldigt många saker. Bra saker, halvbra saker och mindre bra saker. Men det är frågan vad vi låter ögat vila mest. Och så tar han då bilden istället för ett ögat. För många på den tiden hade sina ögonproblem. Många var blinda, han hjälpte många. Och för att få dem att förstå och inte gå in på medicinska frågor, så tog han den bilden av ögat som kan se. Men i själva verket så tar han ju upp våra sinnesintryck, hur det påverkar att det blir ljust här inne eller det blir mörkt. Så att om vi prioriterar Guds rike, då lever jag i ljuset, det vill säga i sanningen. Och det är någonting som du och jag måste bestämma och själva varje dag. Det vi tänker på, ja, det pratar vi gärna om. Det vi pratar om, att det blir liksom ett fokus. Och när vi fokuserar mycket på en sak så blir det snart också verklighet. Precis. Ja. Tänk bara på detta, hur vi ibland längtar att få resa någonstans. Börja med en tanke. Vi ser någon bild därifrån. Och plötsligt så börjar vi bygga upp en längtan, förväntan. Och vi pratar om det, vi delar med oss den här bilden till någon annan. Och rätt vad det är så har vi biljetten i handen eller vad vi nu behöver för att ta oss dit. Och så blir det vår verklighet. Och så är det med Guds riket också, så är det med alla våra tankar. Att ju mer vi tänker på en viss sak, desto mer verkligt blir den. Och ibland är det inte nyttiga saker. Och många gånger är det oerhört underbara saker som Gud välsignar. Man kan också börja tänka lite grann på hur vi har det som människor. Alltså egentligen har vi rätt tufft ibland. Jag märker bara det när man inte mår bra, fysiskt eller psykiskt. Så är det precis som att, nej, var är Gud någonstans? Alltså det blir lätt att det på något sätt blir den angreppspunkten. Alltså tanken far dit. För vi tror ju att när man är en kristen, när man gör sitt bästa, så ska liksom allting bara flyta. Ja, många gånger är det så. Vi besparas oerhört mycket problem som kristna. Därför vi har valt en väg som på något sätt är så långt borta från de stökiga situationer som många andra hamnar i. Det ska vi bara tacka Gud för. Men fortfarande är vi kvar på jorden där synden har satt sina spår. Och tyvärr så är vi nedsmittade av den destruktiva strålningen av synden. Och ibland så måste vi bara stå ut med att så här är det. Även om vi inte är skyldiga till detta, så får vi lida med andra som lider också av samma sak. Jesus, han fick också möta den verkligheten. Han fick möta syndens konsekvens här på jorden i allra högsta grad. Om någon skulle liksom kunna bygga en riktig autostrada i livet, så var det väl Jesus. Men han gick den väg, precis som du och jag får göra. Han kände ångest ibland. Han kände till och med, han grät vid något tillfälle. Alltså, han var med och kände med människan. Det var ingen teater. Det var inte påklistrat. Trots att han var Guds son och visste svaret och vägen ut och eländet. Utan han var med och delaktig. Och det är honom vi tror på. Och han vet ju att vi ska till himlen. Han har redan bestämt det här. Men det är inte så lätt för oss att tänka den tanken att en dag så är vi där. Då är vi fria från allt detta. Utan vi stångas med våra problem. Och det är det som ordet tar upp. Tänk på Jesus Kristus som har uppstått från de döda. Det finns någonting bakom döden som vi ska få vara med om i all evighet. Det gör det att perspektivet blir lättare att förstå. Att livet är inte dagens krämpa och elände och människor som ställer till det. Utan det här är bara en liten sekund av ett större sammanhang. Det är därför som Paulus undervisar, vi ska inte bara tänka rent psykologiskt på Jesus, utan det finns en kraft i att få tänka på, han är den som har uppstått från de döda. Och resten kan vi bara förstå vad det innebär. Och det perspektivet tappar vi faktiskt ibland. Vi gör det. Utan vi tror att vi ska leva bara på jorden. Och det är det vi stångas för med all kraft. Och då blir det tufft. Verkligen. Det är rätt intressant att se hur Jesus han har det lite tufft med sina lärjungar många gånger. Det finns inte med så många sådana episoder. Men det finns en som är efter han har stått upp ifrån döden. Han är på väg till Emmaus och så är det ju två stycken män där som går. Och de pratar ju precis rakt av, ungefär som du och jag skulle gjort det. Vilket är elände som har hänt i Jerusalem. Att han som vi trodde, han har blivit korsfäst. Och så har de ju hört ryktet om att han kanske lever. Och då säger han så här till dem. Så tröga ni är i tanke och hjärta till att tro på allt som profeterna har sagt. Jesus han är rätt tydlig ibland. Nu kunde han väl säga det till dem här. Eftersom de var så pass bevandrade i bibeltexterna. Förmodligen kunde de mycket av gamla testamentet utan till. Och han visar lite grann på vad han kände just i den stunden. Hur kan ni vara så tröga i er tanke? Känner ni igen oss? Det är samma sak. Han säger det till oss också. Hur kan ni vara så tröga ibland? Ni som har varit med så länge, ni måste ju förstå att det är inte riktigt så som ni är inne och tänker på. Det är på ett annat sätt. Och där behöver vi den här förnyelsemomentet att våga tänka nästa tanke förbi det som är berget. Det som stoppar upp. Det som är frågetecken. Och våga se liksom vidgade möjligheter. Paulus, han tar upp faktiskt detta med att vår tanke och vad vi tänker på har en oerhörd kraft. Vapnen vi strider med är inte kötsliga vapen utan har kraft från Gud att bryta ner fästen. Ja, vi bryter ner tankebyggnader, står det. Som reser sig mot Jesus alltså. Mm. Så att vårt sätt att tänka och därmed handla och vårt beteende har en kraft i vardagen och i utsatta situationer också. Och i vardagliga situationer så har det en signal till vår omgivning som vi inte ska negligera eller trampa under våra fötter. Du och ditt liv, när du tänker på Jesus, när du har det rätta perspektivet, vilket vi oftast har, så betyder det mycket för vår omgivning. Som öppnar dörrar som du och jag inte kan se. Som gör att de plötsligt får svar på någonting som de inte vågar prata om, men som de förstår genom ditt sätt att vara. Hur du beter dig, vad du säger i samtalet. Eller där du bjuder på kaffe. Eller kommer hem och knackar på dörren. Eller erbjuder hjälp kanske. Kanske den har bett till Gud om att Herre, kom och hjälp mig i min situation. Och så plötsligt så bara får du ett infall att göra en sak. Och så öppnas en dörr hos din medmänniska. Tanken. Oj vad den kan bryta ner mycket när det får föda en handling. Konkret så betyder det mer. Paulus skriver i Filipperbrevet 2:13. För det är Gud som verkar i er både vilja och gärning. För att hans goda vilja ska ske. Gör allt utan att klaga och tveka så att ni blir fläckfria och rena. Guds oskyldiga barn mitt i ett falskt och fördärvat släkte. Där ni lyser som stjärnor i världen när ni håller fast vid livets ord. Här stod det att det är genom vår vilja och vår gärning som Gud verkar genom oss. Hur funkar det? Jo, det är genom våra tankar. De finns hela tiden där som ett livsrum där allt detta sen får mejslas fram till handlingar och gärningar och vår vilja. Det är ju en väldig kraft att ha en vilja. Mm. Sen kan vi ju möta saker oss människor emellan. Det är allt som vi tittar på tv när det gäller nyhetsrapportering. Det allra mesta handlar om hur människor oftast inte kommer överens. Har ni tänkt på det? De skjuter och de lurar varandra och de skäl och de håller på och misshandlar. Och väldigt mycket handlar om relationer som inte funkar. Mm. Det skulle kunna göras nyhetsprogram där det funkar väldigt bra också. Det ska vara kul med sådana program också. Där det bara är nyhet om alla goda funktioner och relationer som bygger upp och som förändrar. De läcker in ibland. Ja, det gör de. Men även i en kristen gemenskap, oss emellan alltså, så är det ju relationer som också vi bygger med varann. Och ju mer man känner varann, desto djupare blir relationerna. Och desto mer blir man, vad ska jag säga, man kommer in på djup som man normalt inte gör med vem som helst. Och där kan man se både svagheter och styrkor. Och värst är det om liksom det inte riktigt funkar. Och det är väldigt normalt att det är så. Det är ju det som gör att Lina blir ganska sträckt i en församling. Därför vi har olika tankegångar. Och i allt detta ska vi då försöka orientera oss för att hitta en gemensam linje framåt. Men det kan bli väldigt jobbigt för mig som individ om jag inte riktigt vet förutsättningarna hur jag ska tänka när det handlar om mina relationer i en gudsgemenskap som en församling är. Det har ju blivit så här genom åren eftersom jag och min fru har jobbat som pastorer tidigare, så har man ju mött människor som har lämnat och som lämnar även idag församlingar med motivering. Ja, det var det och det som hände. Och det är tragiskt när saker och ting händer som liksom inte har biblisk grund, utan det blir mänskliga konflikter, ni vet allt det där som kan hända i en gemenskap. Och det händer av och till, det är bara lite olika höjd på det hela. Och vem det handlar om också i viss mån och sådär. Men det som gör ont när man lyssnar till detta, det är inte att det har hänt de här bitarna, för sånt händer. Och ofta går det ju reda upp sånt, förr eller senare, om man bara vill. Man kan i alla fall komma överens om att vi inte är överens. Det är det minsta man kan säga till sist. Men det är när man lämnar sin tro på Jesus. Och det är lätt att säga när man liksom känner sig i balans. Att det där hör ju inte ihop. Att människor kan skeva iväg någonstans, det är en sak. Men Jesus är ju fortfarande samma ju. Det är ju honom vi ska tro på. Men saken är den att väldigt mycket bland oss kristna och vår gudsrelation sker allt för mycket via andra människors beteende för att jag ska tro på Jesus. Och då är det jätteviktigt när människor lägger ut de här dimridåerna som skymmer sikten på Jesus, så måste vi agera. Antingen måste vi se till att dimmorna inte sprids längre, eller så flyttar vi på oss så att vi kan se. Det är liksom ett vägval. Sen får man ibland inse att ibland är det dimmigt och lite stimmigt. Och så får man försöka att stå ut med det en tid. Men i långa loppet så kan vi liksom inte leva där. Utan man måste skinga det så att vi ser Jesus och vi tänker på honom. Och när vi har ögonen på Jesus och inte låter dimmorna liksom ta bort konturerna och detaljerna av Jesus, så kan vi vara ett moment som kan styra upp situationen också. Om det finns en mottaglighet. Man kan hitta en väg. Därför Jesus är ju vägen. Och då är det viktigt att man inte trasslar in sig i dimmorna för mycket. Utan man måste flytta sig lite grann så att man ser Jesus hela tiden. Och kan gå tillbaka och ge rätt impuls. Om det är mottagligt alltså. Och det är det inte alltid. Men då har du i alla fall gjort ett försök. Ett bibliskt försök. Och ibland går det inte, då kan man inte göra så mycket åt det. Det är ju så att i en församling så ser man ju väldigt mycket. Vi har mycket förtroliga samtal mellan varann. Och ibland kanske man inte ska ha samtal med alla om allt, utan man kanske ska spara det åt någon i vissa sammanhang. Det kan vara nyttigt och bra att ha lite koll på. För alla har inte förmågan eller tränat sig att kunna hålla tyst, utan det sprids vidare. Och det där kan ju ställa till riktigt rejält. Men det som är viktigt med dessa relationer i en församling, det är ju att det finns en styrka i dem också. Det är inte bara en fara att man kommer nära varandra, utan det är ju en väldig möjlighet. Man kan be för varandra, man kan välsigna varandra, man kan uppmuntra varandra och så vidare. Men dess baksida är det när det tippar över åt fel håll och det blir negativt och destruktivt. Och då kan de här nära relationerna bli så skadligt. Och det gäller att vara vaken över de här bitarna och veta vad Jesus håller hus i de sammanhangen. Tänk på Jesus Kristus som är uppstånden från de döda. Vi ska inte tänka på Jesus bara för han var duktig på att ge mat åt tusentals människor. Han hade den kapaciteten. Han botade sjuka. Han gjorde allt detta som verkar fullständigt omöjligt för människor. Han gick på vatten. Han uppväckte döda. Han hade en hög intellektuell förmåga utöver det vanliga. Han kunde svara mest förundliga, spetsiga frågorna med ett svar som tystade motståndet. Och då är det lätt att tänka så här att, men det är ju honom vi ska tro på. Nej, tänk på Jesus som har uppstått från de döda. Det är där hemligheten är. Att jag är på väg längre bort en dag. Och allt det som jag har här på jorden, det är en tid. Ibland av strid, ibland av rena Edens lustgård. Det är en mix av det mesta. Ibland är det segertider, ibland är det tuffa tider. Men det är en liten sekund av en hel evighet. Så vad Paulus säger till sin andlige son Timoteus, ha ett rätt perspektiv. Stå ut med en hel del saker medan du är här på jorden. Sen vänta oss en evighet. Glöm inte ditt uppdrag här på jorden. Var inte tveksam att du är för ung. Glöm inte din nådegåva. Gör allt du bara kan. Och han ger instruktion efter instruktion för att göra det bästa möjliga under jordelivet här. För att sen vara tillsammans med Jesus. Samma budskap här idag. Låt ingenting få skymma din sikt för Jesus. Oavsett vem det är som skymmer och vad som skymmer. Låt Jesus alltid få lysa klart. En gång så, ja det var faktiskt ett par gånger. Så jag var ganska nyfrälst. Och jag hade gett Gud ett löfte som jag ångrade flera gånger om. Och det var det att om någon frågar mig att jag ska berätta om min tro så ska jag aldrig säga nej. Och det var precis som hela församlingen visste om det. Och det var ju så att när det var vittnesbördsmöte, alltså i kyrkan, så skulle ju en par, tre stycken upp och berätta om sin nyvunna tro. Vi var rätt många som har blivit frälsta då, bara på 70-talet. Jesusrörelsen, ni vet, och allt det där. Och jag minns hur skräckslagen jag var varenda gång och ställa mig framför publik. Det var ju en stor församling på 500 medlemmar. Mycket folk oftast. Jag minns hur mina knän skakade och jag kommer inte ens ihåg vad jag sagt när jag satte mig. Så kändes det. Och så skulle jag sommarjobba i en annan stad under 2,5 månader. Jag skulle bo hos nära släktingar. Jag hade ingen kontakt med någon i min hemförsamling. Och det var väl min egen skull att jag inte höll någon kontakt, för telefonerna var ju faktiskt uppfunna på den tiden. Även om det var tråd till dem så gick det ju att ringa. Men jag gjorde inte det. Utan det var så mycket jobb. Jag skulle jobba och tjäna lite pengar. Och det var inga saker jag gjorde som jag på något sätt inte kunde stå för inför Gud. Men jag märkte på något sätt i min inre värld att liksom det dalade på något sätt. Tunnades ut på något sätt. Hade inte lika stor betydelse. Jag kunde inte riktigt ta på det, men det kändes så. Och när 2,5 månader hade gått så kände jag mig innanför, vilsen på något sätt. Jag tror inte många såg det på mig. Inte mina handlingar. Jag var inte på platser där man inte borde vara som kristen till exempel. Men när jag kommer hem till min hemförsamling och liksom ska börja skolan igen, gymnasiet, så var det en av grabbarna i församlingen som jag hade lite sådär andlig kontakt med. Men vi var inte bästa kompisar så, va? Men ja, ändå. Och vi träffades av någon anledning på stan eller vad det var. Så sa han, Lars, du ska följa med på en konferens i helgen. Jaha, ja, ska jag kanske, för jag hade inget planerat. Jag minns inte var vi var, och det var ingen ungdomskonferens utan det var mixat, det var rätt mycket äldre var det. Jag har ingen aning, jag minns inte vad som predikades, men det handlar ju om Jesus såklart. Och jag minns att det var en startpunkt att få lyssna in, att följa Jesus, att tänka på Jesus.
Jag gick inte fram och tände något ljus. Jag gick inte fram till förbön. Jag gjorde ingenting. Jag reste mig inte i bänken framför förbön. Jag bara satt helt där jag var. Jag visste inte riktigt om jag var godkänd inför Gud. Jo, det visste jag. Men det kändes inte riktigt så. För det var jag ju så oklar. Jag visste ju vem Jesus var. Han var den som älskade mig ju, egentligen. Men känsla spretade lite hit och dit. Men efter tredje mötet på konferensen, då känner jag på något sätt, nu är jag i rätt gängning igen. Och sen så fortsatte det, och jag fortsatte att tjäna Herren där i församlingen. Det är så små saker i vår tanke som kan avleda vårt fokus på Jesus. Tänk på det nu i sommar. Tänk på den som är ensam, som inte normalt har någon att prata med så mycket som du vet om. Bjud på kaffe. Kom och hälsa på. Nu är det ju varmt så nu kan man vara ute så man behöver inte ha nystädat heller. Utan man kan göra det på ett så enkelt sätt. Men sommaren kan vara en hel evighet för vissa människor som aldrig vill ta slut med ensamhet. Tänk då på det här ordet som vi läste om. Tänk på Jesus. Och kanske du kan hjälpa andra att tänka på Jesus. Gör det. Amen. Jesus, tack att du står ut med oss. Herre, du vill oss alltid det bästa. Och jag ber Gud att vi ska få förmågan att ändå mer använda det som du har skapat oss med. Både med fantasi och tanke och alla möjliga andra saker som vi har fått. Att det får komma till ditt rikes nytt. Jag ber för de här månaderna vi har framför oss att vi på allt sätt inte ska bli färre. Inte ska tappa i den kvalitet, Herre, som du vill att vi ska leva i. Utan vi snarare får växa tillsammans. I Jesu namn. Amen.